Ben in the shotgun has a protector this time. 43 seconds to go. He scrambles around, throws it back corner of the end zone. Santonio with a touchdown! I don't know how he did it!
What a throw, what a catch, what a game!
No, my 43, call 57.
Ben!
Suffocate him! Make him miserable! All game long, get us the ball back!
You could love him or hate him, but he was Brad.
Hej, du lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard när vi har spelat 5 veckor av den här säsongen och idag ska vi ranka lite coacher, Lasse.
Ja, det stämmer. Ska jag utveckla det redan nu menar du? Alltså, du slängde in mig på det där. Vi satt ju och tänkte att vi skulle göra en power ranking på lagen här, men så kom du på att det kanske var roligare att göra med coacherna och där de liksom får bära med sig sin stab då i rankingen. Ja, så det är kul. Kul att se vart vi skiljer oss. Skiljer en hel del.
Mm, ja, men verkligen. Ganska överens om toppen får man säga. Och sen så blir det lite, så skiljer vi oss lite mer längre ner.
Mm.
Hur läget med dig, Rickard?
Det är bra. Det är bra. Jag visste inte om jag skulle slänga mig in där. Men det är roligt att prata om de här tränarna, för att nu när man ska såga lag som har spelat dåligt så kan man liksom såga tränare. Och det finns väl ett par tränare som är liksom halvlegendarer som kommer få sig lite av en känga idag.
Ja, men det har de förtjänat.
Absolut.
Du tänker på halvlegendaren Matt Eberflus där först och främst, tänker jag.
Ja, just det. Ja. Just Chicagos det. Stolthet snart, yes. Staty nära dig.
Ja, och vi ska ju också kolla lite på matcherna såklart innan vi pratar om alla de här coacherna och sen så kolla lite på nästa veckas matcher. Men om vi ska säga några ord i alla fall om vad som hände. Nu är det torsdag här, vi spelar inte senare än vanligt. Vi har alla varit lite sjuka den här veckan, så det är svårt att få ihop det. Men det gör ju inte så mycket. Men det var ett tag sedan matcherna spelades. Men är det någon av er som minns någonting från helgen som var?
Nej, ingenting. Jag har valt att inte minnas helgen som var. Så kör på det här, Mattias.
Det var ju en London-match med Jaguars och Bills. Vi pratade ju om den inför och sa att den enda chansen Jaguars har att vinna är om Bills kommer dit och är lite jetlagade efter resan. Och det kanske de var, för Jaguars lyckades vinna den matchen. Imponerande nog. Tog ju kontroll redan tidigt och sen så höll det på att glida de här ändarna. Men då spelade bra faktiskt. Så Bills försvar som var så imponerande mot Miami veckan innan spelade okej, men gav upp en del av de stora spel som Jaguars kunde utnyttja. Så det var väldigt kul tycker jag. Jag som har varit kritisk mot Jaguars tyckte att de spelade bra.
Ja, det är väl något som står upp och står tryckt med Jaguars. Här får du lite andrum här, Mattias.
Ja, men det är skönt. Nej, de har ju verkligen varit upp och ner. Och det kanske de har varit tidigare år också lite grann, precis som deras QB. Men här var det väldigt mycket upp tycker jag. Försvaret spelar ju väldigt bra i den här matchen. Mm. Mot Bills och som ni säger, Travis Etienne hade en stor match. Calvin Ridley kändes som att han liksom fångade, varje gång han fångade en passning kändes som det var liksom 15 yards för en first down eller något sånt där, och i alla viktiga situationer så var det han som liksom dök upp på något sätt. Så att en ganska helgjuten insats från Jaguars, ganska blek från Bills också som tappade lite viktiga spelare med skada också.
Mina barn är ju helt nu frälsta och tror att Jaguars är det bästa laget i NFL, för de har ju sitter sällan upp och ser på kvällarna. De har ju bara sett de här London-matcherna. Nu har de ju 2-0 Jaguars på sina London-matcher, så de tror ju att de är bäst i NFL.
Barnvänlig logotyp har ju de också.
Det Jaguars. Också.
Mm. Mm. Är populär hos mina barn också, Jaguar.
Ja, ja. Det vet jag inte vad jag ska tycka om riktigt. Man önskar att barnen mer ska gilla typ Commander logga eller vad vet jag. Steelers
Steelers är Commanders är bara ett tjockt W. Den går inte riktigt hem hos
nu
barnen.
Nu använder du dina ditt vuxna förstånd. Barn ser ju bara örnarna och delfinerna och vad vet jag, Flame som något lag och sånt.
Sånt är ju coolt faktiskt.
Ja.
Gamla Calgary Flames, cool logga.
Ja, det är coolt faktiskt.
Ja, Jaguar Bills var det vi pratade om innan jag satt oss på helt sidospår.
Ja, nej, men vi behöver inte säga så mycket mer om den matchen kanske. Det var en lite yrvaket Bills och ett väldigt pickt Jaguars kan man säga. Och som skrällde lite där i London. I övrigt så var det ju en hel del andra intressanta matcher. Kan vi nämna AFC North derby som vi pratade lite om inför där. Ravens Steelers där man kan väl säga att Steelers gjorde väl kanske en bättre match än ett par de har gjort den här säsongen, men vann väl mycket för att Ravens gjorde en hel del misstag, dels gav bort bollen men också tappade en himla massa passningar på deras receivers, och ja, Lamar tycker jag ändå gjorde vad han skulle många gånger men fick inte riktigt så mycket hjälp, och det har väl lite varit så den här säsongen för Ravens. Man tänkte ändå att det här är ganska bleka Steelers, det ska man väl ändå kunna städa av ändå, men det gjorde man inte och Steelers vann med 17-10.
Mm. Ja. Jag såg Eagles Rams, grymt imponerad av Eagles. Vi har ju liksom lite sådär hackat på dem, eller inte hackat, men varit lite sådär. Ja, det har kärvat lite i spelet och det, men jäklar vilken styrka det är ändå att vinna när liksom inte allt klickar. Än Jalen Hurts kanske inte gör sin bästa match så, men han gör så jäkla mycket bra just nu, och hans samarbete med AJ Brown kunde väl ingen hoppas på att det skulle bli så bra som det har blivit. Och så tycker jag försvaret har steppat upp, liksom gradvis blivit bättre och bättre här, så Rams fortfarande ganska bra tycker jag. Det är inte bara en sån här, ja, de dansade lite i början av säsongen. Jag tycker fortfarande de är ganska bra. Så att jag är imponerad av Eagles och att de är 5-0 och vet att de har kanske en växel till att lägga i. Det tycker jag är ganska fräckt.
Jag tyckte det var tydligt att det som man var orolig med Rams offensiva linje, det blev ganska tydligt mot Eagles defensiva linje. Mm. Och det är inte konstigt, yeah. Det är många lag som har problem med den linjen. Det går liksom inte att skima bort det så jävla enkelt. Även fast de hade ett par imponerande serier, framförallt tidigt.
Och Jalen Carter ser ju sådär gott ut som man hade hoppats på. Han jäkla bäst där inne alltså.
Ja, svinbra.
Ja, verkligen. Cooper Kupp var ju tillbaka och hade ju någon drive där han fångade typ 5 passningar i rad.
Ja, det var ju första driven. De bara öste på honom.
Ja, och det funkar ju varje gång. Det var samma route. Han bara bytte sida liksom, svang samma route från andra sidan och ingen kunde stoppa det typ. Men sen så tog det ju stopp till slut. Särskilt i andra halvlek då.
Ja, både du och jag.
Vad sa du?
Både du och jag såg väl Falcons Texans matchen också. Desmond Ridder spelade sin bästa match för säsongen.
Verkligen.
Sen höll de ju på att tappa det i alla fall, eftersom att Texans också är överraskande bra och har ju vunnit ett par matcher och kunde lika gärna förtjäna att vinna den här matchen också om de inte släppte en lång serie så att Falcons kunde sparka ett avgörande field goal i slutet. Men Desmond Ridder, efter en riktig platt match i London, så svarade han och spelade bra. Och om jag minns det rätt på sändningen, så sa de att han fortfarande är obesegrad på hemmaplan, vilket är, de är 3-0 den här säsongen. Jag tror att han vann även hemma förra året, vilket är snyggt av honom.
Ja, där är det också det här narrativet. Han är obesegrad hemma, inte laget.
Gör ingenting.
Och så vänder man på det ibland. Laget funkar inte, han och så. Nej, men jag tycker det är kul när de gör det. Är ju inte du som säger detta, Rick. Det här är ju liksom ett stående begrepp i NFL, att han är obesegrad. Liksom. Så bara en liten understryker det, att Desmond Ridder är obesegrad hemma.
Ja, det kändes som att de gjorde det lite enklare för den här matchen. Mycket passningar till hans tight ends och såna här grejer. Men han gjorde det ändå bra, tycker jag. Så med tanke på hur mycket skit han har fått, så ska man ändå kanske säga att när han väl gör en bra match så är det väl värt att påpeka. Sen om det lyckas hålla i sig, det är en helt annan fråga. Där vågar jag inte säga någonting faktiskt. Det kan nog mycket väl bli en platt match nästa vecka igen. Men i alla fall en positiv steg för honom, får man ju säga. Mm. Vi pratade ju lite skit om Bengals har vi gjort hela säsongen, och det är väl inte ensamma om. De har ju spelat väldigt dåligt. Joe Burrow har ju brottats med sin skada, och nu klev han fram och gjorde en riktigt bra match. Och Jamar Chase, som hade sagt veckan innan där att passa bara mig, jag är liksom ren hela tiden, fick lite som han ville, hade 15 mottagningar för nästan 200 yards och 3 touchdowns när Bengals började Cardinals med 34-20. Ja, och för Bengals så var den också nog precis som för Ridder där är väldigt, väldigt skönt att få till en sån här match.
Ja, jag tog upp det här samarbetet Jalen Hurts och AJ Brown här, och precis samma sak är det ju med Bengals. Alltså de har så mycket andra bra ingredienser i de här offensiven, både Eagles och Bengals, men det måste vara liksom någon sån här grundsten att luta sig mot, just att det samarbetet ska funka, för det har du inte gjort riktigt innan, eller det är för att Burrow inte riktigt har kommit upp i den nivån, men det måste vara otroligt skönt att se, alltså Burrow passar till 3 touchdown, alla 3 till Jamar Chase, som du säger nästan upp i 200 yards, funkar det då blir det inte lika stressigt med alla andra grejer, så att ja, jag tror det betyder väldigt mycket.
Mm. Och det var ju inte en Jamar Chase ens den bästa receivern i alla fall i yards den här veckan, med tanke på att DJ Moore i Bears, de är nog ganska glada med det bytet får man säga i Chicago. Det har inte gått jättebra för laget den här säsongen, men DJ Moore levererar i alla fall. Han med 230 yards hade han och 3 touchdowns mot Commanders här när Bears vann med 40-20, och Justin Fields gjorde, får man säga, en till bra match.
Absolut. Och Moore hade ju bara stora spel på stora spel på stora spel, kändes det som. Jag förstår inte hur Commanders skulle ha så svårt, men det var en del luckor i det där försvaret, och om det var fel kommunikation eller bara spelare som gjorde sopiga insatser, men han var ju väldigt ren flera gånger och skakade alltid av sig första tacklarna, och så sprang han iväg. Jag tror att det var den här passningen också som Commanders inte pass eller inte sprang en enda gång under hela andra halvlek. Jag tror att de hade 55 raka passförsök, om jag inte läste det fel någonstans.
Oj, jäklar.
Ja, det är ju också för att de låg under.
Ja, men man kan kanske springa bollen någon gång ändå. Sam Howell ledde laget i rushing, såg jag.
Ja, jag tror att han hade typ 19, ja. Precis. Det säger kanske någonting.
Ja, det kanske säger någonting. Det känns inte som en vinnande strategi där.
Inte riktigt.
Ja, man såg ändå kul att se att Bears blev så liksom glada, lyckliga spelarna. Alltså det var inte som de hade vunnit Super Bowl, men det var en oerhörd lättnad och glädje efter matchen, såna klipp där på Chicago Bears, just att få vinna den här matchen. Och det är så kul att se att de liksom har inte gett upp på sig själva som lagen, trots allt det här då som har varit med Eberflus och Fields och DC, eller vem var det, det var någon av tränarna som fick gå där, i alla fall fanns det ändå glädjen där efter vinsten, och det unnar man dem efter skitstarten.
Verkligen.
Ja, sen hade vi ju två stormatcher som vi höll ett lite extra öga på. Det blev väl inte så där superspännande direkt, någon av dem. Chiefs spöade Vikings med 27-20 där, och 49ers spöade Cowboys med 42-10 blev det i slutändan. Och jag vet inte om det finns så mycket att säga om Chiefs-Vikings-matchen. Det största var väl att Justin Jefferson skadade sig och kommer liksom vara borta 4 veckor i alla fall.
Ja. Och det är ju Vikings-säsong är ju kanske över, det är ju väldigt dramatiskt. Det ska man väl säga.
Men det är ju,
ja, det snackas så sjukt mycket om att de ska trada bort Kirk Cousins som är free agent nästa år. Men jag vet inte riktigt vilket lag som skulle vilja ha honom, och vad det laget skulle vara villiga att betala. Eller om de ska hålla på det tills det verkligen är över och trade deadline. Men då vet jag inte heller vilket lag som är så tillräckligt nära för att kunna slå. Jets är ju det laget som det pratas om hela tiden. Men de har ett rätt dyr QB redan som det är. Jag vet inte ens om de har utrymme att ta in Cousins kontraktsmässigt.
Det känns galet att de skulle göra ett sånt byte. Nej, det är nog svårt att hitta någon bra match där. Det måste vara ett lag som är tillräckligt bra, som du säger, för att utmana och som samtidigt har resurser då. Och inte tror på sin nuvarande QB, och det är ju inte så jättemånga ändå.
Nej. Och tillräckligt bra coach att man bara kan plutta in en, alltså det är en ganska stor grej att byta startande QB liksom från vilket, det är inte Madden liksom, man stoppar inte bara in honom och säger han bra, utan det är en ganska svår grej att lära sig ett system, få liksom någon sorts typ av rytm med sina receivers. Det är ett ganska stort byte som kan lika gärna gå åt helvete som det kan gå bra.
Alltså jag bara,
ja, och även om Vikings liksom deras försvar har spelat upp sig lite grann på senaste tiden, så är det ju ändå lite så här, vad har Vikings kvar om man byter bort Cousins? Alltså, det känns inte som, jag skrev i våran Slack, det känns inte som ett superpepp signal till resten av laget om man skulle trada bort sin startande QB som ändå har spelat bra för dem i flera år här nu. Då känns det ju väldigt hopplöst. Då är det nästan bättre att göra en dålig säsong bara.
Ja.
Vad ska vi säga om den här Cowboys 49ers matchen då, Lasse? Den rann lite iväg från er.
Ja, det är inte mycket att säga. Det blir bara 42-10, tänkte jag säga. Kunde bli mer. Nej, i 49ers dominerar alla faser i den här matchen. Egentligen från början till slut. Rickard var inne på det här innan den här matchen, om att Shanahan har mött det här Dan Quinn-försvaret så många gånger förut i Seahawks-tiden också, och kan detta, och det syntes ju väldigt tydligt att han kunde det. Dan Quinn, som alla vet att jag är väldigt svag för, hans svaghet blottades ju i försvaret. De hade väldiga problem att hänga med kvicka, snabba 49ers när de hotar in emellan secondaryt och boxen. Och där är ju 49ers svinbra. Det är ju kanske deras, ja, de har så många styrkor så det är dumt att säga främsta styrka, men en av deras stora styrkor är just kvickheten, snabbheten in i mellanrummen, alltså i ingenmanslandet. Och där är lite av svagheterna med hur ofta den går in, eller hur den går in ser ut ibland när han coachar. Så att, och det satte de till 100% 49ers, trots att man har Brock Purdy då som QB, som jag fortfarande inte tror på, så gör man ju allt jättebra. Allt jättebra. Kittle gör ju också en sån här, jag tror han får tre pass och gör tre touchdowns liksom. Så det var, jag hade ju förväntat mig alltid att förlora på Niners. Vi kan ju inte slå dem, men jag hade ju hoppats på att det skulle se lite bättre ut för Cowboys. Det såg egentligen tröttsamt ut även i offensiven. Där kan man också välja att lyfta för Niners försvar, men jag tycker lite man kan sänka Cowboys offensiv, för den har sett lite tragglig ut den här säsongen. Så att om vi ska lyfta för Niners offensiv, så kan vi sänka Cowboys offensiv lite då.
Kanske saknar jag gamla offensiva koordinator.
Ja, kanske det. Tänk om det är så att det är en grej. Fan.
Känner du att jag bara saltar i de här såren?
Nej då, det är ingen fara. Vi skulle in på torsdag. Det hade varit värre om att köra den här på tisdag, tror jag.
Det är därför jag har skjutit upp hela inspelningen.
Ja, precis. Fejka skador. Jag vill ju såklart inte se på den här vinnaren över Cowboys, men inte ens en idiot hade ju blundat för att sagt att den här svar så mycket bättre än Cowboys den här matchen. Och blev det 42-10, ja, de hade kunnat vinna med 52-10 om det var så.
Ja, jävlar vad de imponerade för den här.
Ja, så in i helvete bra idag.
Ja, nej, det är galet. Och som ni säger, de är så bra på så många olika saker, kan vinna på så många olika sätt, och jag tycker deras liksom, många av deras tidiga touchdowns där så var ju också väldigt tydliga med spelare som sprang väldigt väldigt fria, och man bara liksom hade Shanahan skissat upp spel som liksom brände det där zoomförsvaret väldigt snyggt liksom, och det kändes som att de hade den där i en liten ask från nästan från första visslan typ.
Det kändes inte ens som Shanahan började liksom vända på det här playcaller-bladet. Han började inte ens ta upp några liksom, nu ska vi liksom leta trickspel här liksom, för att verkligen, han kunde köra en standardmatch här med laget liksom. Ja, men vi kör det vi har gått igenom ungefär säsongen ut, och ändå vinna med 42-10. Tänk när han och hela coachingstaben börjar leka med de här. Ja, men nu har vi skissat på det här och tränat på det här i smyg i 2 månader. Tänk när det behöver börja användas. Så alltså, jag tror får den här så galet bra. Jag tror det finns ytterligare lite mer i den här jäkla tanken alltså.
De blir svårstoppade, minst sagt, i år. Känner vi oss nöjda där med den där veckan kanske?
Jag tycker, nu har vi pratat om typ alla matcher.
Ja, vi kan ju, Raiders vinner inte så ofta. Kan jag få 2 minuter, Rickard,
absolut.
Och gotta
vi vann. Ja, det var jättehärligt. Men det var ju kanske också mycket på grund av att Packers anfall inte spelade särskilt bra. Raiders anfall är ju fortfarande det är förskräckligt. Men försvaret, jag sa ju inför säsongen att förhoppningen var liksom bara var en realistisk förhoppning. Det var att vi skulle ha ett försvar som var topp 24. Än så länge har de ju spelat bättre än så till och med. Så försvaret spelade jättebra. Max Crosby som alltid spelade ju skitbra.
Ja, alltid så jävla bra, otroligt.
Ja, det är faktiskt jättekul för mig.
Jag såg bara den kondens här, så att jag kanske har fel här, men vi har ju kanske inte höjt han till skyarna, men ändå prisat han en del, Jordan Love här. Bedrövligt såg det ut i den uppklippta versionen i alla fall. Sen vet jag inte om helheten gav en annan bild, men han såg väldigt mänsklig ut.
Ja, han hade svårt att veta vad han skulle göra med bollen. Såg väldigt obeslutsam ut. Ja. Och sen så tog han ju ett par tveksamma beslut som bland annat då resulterade i 3 interceptions. Och där det var... Ja, ena är ju
Sivusarna hjälpte ju inte honom.
Nej, inte, men han var ju också... Alltså den sista match som avgör när Mick Robertson plockar den, så ska han kasta ut mot Christian Watson. Och Watson har ju vunnit direkt. Ja. Liksom från linjen, men han är alldeles för sen med att lägga bollen, och sen när han väl lägger den, då har ju Watson hunnit komma fram till Enson, så då finns det ju liksom ingen, kan han inte längre utnyttja att han har vunnit, så då måste han ju lägga den kort, och då hoppar Mick Robertson bara upp och plockar den, och Mick Robertson är ju typ 1,54 liksom, och vinner den där. Christian Watson som är 6,4 typ, så det är ju en förskräcklig passning, sen och illa placerad. Och det kanske säger någonting om lite hur jag tyckte att hela matchen såg ut för honom, tyvärr. Mm. Och då är Raiders försvar, jag är inte så jävla sjukt konstiga grejer, men de spelade kanske mer zon än vad de har gjort tidigare, och det var väl en del av problematiken, men mycket handlar ju om att liksom utmana Packers att vinna via hans arm på något vis.
Och utan Jones också, så så det är lite speciellt för Packers anfall.
Absolut, så är det ju också.
Ja, ska vi hoppa in på vår coach-ranking då?
Just det, vi hade den här veckan.
Ja, men jag tänker att det är lika bra att vi börjar. De är ett par stycken. Och vi har ju som sagt rankat dem i 5 kategorier allihopa. Och då har vi kallat dem den bästa kategorin då, 2 tummar upp. Och sen har vi kallat nästa kategori 1 tumme upp. Det här är Lasses genialiska...
Jag sitter och gör 2 tummar och 1 tummar upp nu också. Så att hade vi haft en
se det framför dig.
Hade ni gillat det.
Och så har vi den mellanmjölkiga insatsen. För de som vi tycker varken från eller till än så länge. Så har vi 1 tumme ner såklart. Och sen kan ni tänka er 2 tummar ner. För de som har varit allra sämst. Så väldigt pedagogiskt. Och vi har ju, kan vi säga att vi har 5 coacher som vi har satt på den här bästa kategorin. Sen har vi ett helt gäng, nästan 10 stycken tror jag på den här, som ändå har gjort ett bra jobb där, 1 tumme upp. Och så har vi ett gäng på mellanmjölken, och så är det ungefär, jag tror att det är 5 på vardera sen på de nedre 2 kategorierna också. Så att det är ganska jämnt fördelat ändå. Och jag tänker att det kanske är bäst att börja uppifrån, och sen så avslutar vi med sågen helt enkelt. Och jag tror att vi alla hade de här 5 coacherna på i översta kategorin här med 2 tummar upp då. Och då har vi, jag räknar upp dem, så kan vi stanna på de som vi tycker är intressanta. Kyle Shanahan i 49ers, vi har Todd Bowles i Bucks, vi har Dan Campbell i Lions, vi har Sean McVay i Rams och Mike McDaniel i Dolphins är det som har fått förtroendet. Sen hade vi även DeMeco Ryan och Pete Carroll som har sniffat lite men inte nådde hela vägen upp över gränsen där.
Ska vi plocka bort Shannon och McDaniel från att prata så mycket? För att vi har pratat om dem en hel del, Dolphins coach och 49ers coach. Här, så att vi kanske inte behöver prata mer om dem än säga att 2 tummar upp.
Nej,
gör du det absolut. Nu? 2 tummar upp där.
Jag tänkte
du tog en konstpaus medan du gjorde 2 tummar upp.
Nej, jag fick bara kolla, vi hittade tummarna. Todd Bowles tycker jag är jättekul att prata om. Och Buccaneers som jag och Rickard bara slängde i köttkvarnen. Och tillsammans med då coachingstab får vi väl säga där. För jag tycker Buccaneers offensiv har... gjort mer än vad jag trodde. Och det kanske inte är Todd Bowles grej. Så jag vet inte vad vad heter han, Canales, Dave Canales eller vad han heter, Osen där, ska ha lite cred där, men Baker Mayfield ser ju jättebra ut. Han ser spelar lite argt, som när Baker spelar lite argt så är han som bäst och klickar bra med sina receivers och ja, jag vet inte huruvida mycket alltså, Canales har säger man ens Canales, det hör man aldrig säga hans namn. Osen där. Men feelgood story med Todd Bowles tycker jag, för att han fick ju sin chans, jag vet inte hur många år sedan det var, med Jets där som huvudtränare, och det gick ju inte bra. Sen fick han gå tillbaka som DC då under Bruce Arians, och när han försvann eller steppade ner eller stod i sidan, konstig jäkla bryt var det ju där när han gick Arians och Todd Bowles skulle ta över igen, då var man så, nu är Todd Bowles där igen, det kändes inte alls spännande, men så han ändå är liksom tagit backa ner sig 3-1, så jag tycker det är kul att Todd Bowles är här ändå.
Jag håller med, han är ju här för att jag tycker att han har fått ut så mycket av en trupp som jag själv tycker är ganska tunn på pappret, och de har liksom hittat sätt att vinna matcher på. Dels som vi pratade om, eller som jag sa förra veckan, att jag tycker att systemet med Baker funkar väldigt bra. De vet hur de ska maximera hans styrkor liksom. Och samma med egentligen med försvaret, det som jag var orolig för, att det liksom finns för många luckor och att de här lite äldre spelarna som var tongivande liksom när de var bra med Brady, att det kanske inte skulle funka lika bra längre, men går ju bra, och Antoine Winfield spelar ju svinbra bland annat, och linjen ser bra ut, så jag är ju väldigt imponerad över. Sen tror jag kanske inte att det kommer hålla en hel säsong ut, men än så länge så förtjänar han ju absolut att vara här uppe.
Dan Campbell hade du högst på din lista, men du hade ingen särskild ordning där, men vad säger de om han, Mattias?
Nej, men det var ju mycket förväntningar på dem i år, men man var väl lite sådär skeptisk tills man såg det på något sätt, och nu, jag tycker ändå de visar det, att de har liksom blivit betydligt mycket bättre på försvarssidan, och anfallet fortsätter att spela bra, och Jared Goff och gänget verkar ju ha liksom ett system där som verkligen funkar för dem, och trots att man har liksom i perioder tappat lite spelare här och där, så lyckas man ändå överbrygga det på något sätt, och det tycker jag ändå visar liksom på bra coaching och att man har liksom en helhetssyn och många delar av laget som bidrar till att man ska vinna de här matcherna. Och nu är man ju liksom 4-1, leder ganska tydligt i sin division, där de andra lagen ser i och för sig väldigt haltande ut. Men jag tycker inte man kunde begära så himla mycket mer från dem, utan det är liksom bra rakt igenom.
Inga som kunde begära så här mycket, så tänker jag. Nu har jag bara läst det någonstans, men läste det att Dan Campbell är väldigt så hands off. Han släpper sin offensiv till Ben Johnson då, som vi och framförallt Rickard har hypat som en väldigt bra offensiv koordinator. Men även Aaron Glenn här, defensiv koordinatorn, det måste ju vara kanske den största överraskningen, för att försvaret är så bra som det är. Man hade ändå lite hintar med Ben Johnsons offensiv att ja, det här offensivet kommer nog se fortsatt bra ut. Men försvaret, hur är det där? Liksom, det var lätt att hitta hål. Det var lätt att de har den och den spelaren, men ska det klicka? Jag tycker verkligen det har klickat för Aaron Glenn och hans försvar där. Så att om det pratas om Ben John som någon framtid huvudtränare, så tror jag nog börja prata om Aaron Glenn också, därför att koordinaten. Och allt det här är ju under Dan Campbell, och som låter dem göra sin grej. Så att som helhet coachingstab så hade jag haft 3 tummar, så hade alla 3 varit i vädret just nu.
Ja, det är roligt. Dan Campbell är liksom historien bara att han vann bara tre matcher första säsongen, började 1-6 säsongen därpå. Och då pratades det om att han skulle få kicken. Sen så vände det ju. Och så liksom nu så är han här uppe på listan. Vi har pratat om att man ska tåla bold med QBs. Det är kanske lite samma sak med tränare. De liksom anställs och tuggas och spottas ut på löpande band om också. Men lite samma. Framförallt då om man är som Campbell, kanske en tränare som inte kallar spel själv, utan det som är hans styrka är liksom hans storebror att han liksom kontrollerar allting i det här storperspektivet. Så det är ju fint att Lions har haft tålamod, och han var ju så lätt att skratta åt när han pratade om att de skulle tugga knäskålar och allt och fan det innebar. Han är ju, men nej, kul.
Ja, men verkligen. Ska vi hoppa ner till de som är ändå på en tumme upp här då? Och då nämnde jag ju...
Sean McWay sa vi ingenting om det, men det är väl bara liksom för att lite samma här som med Buccaneers, tycker jag i alla fall, att man tänkte att de laddar om här nu efter sin urladdning med total satsning och smalare trupper, så får ändå Sean McWay visa att han har lite magi kvar i sin coaching-hatt.
Ja, men verkligen. Och med tanke på, de är ju, har ju fortfarande ett losing record här, det är ju 2-3, men med tanke på förväntningarna på den här truppen så får man ändå säga att han har ju gjort väldigt mycket med väldigt lite. Och det är ju i sig imponerande. Sen är det såklart, om vi pratar om vilka liksom, tränare som kommer vinna priser i slutet på säsongen, det gör man ju inte såklart om man inte vinner mer matchen än vad man förlorar. Men det är ju inte för sent för dem att liksom, bättra på sitt record lite under den här säsongen. Om vi hoppar ner på nästa kategori är, som sagt, vi hade DeMeco Ryan i Texans och Pete Carroll i Seahawks som hade lite högre poäng än de andra, men de hamnar fortfarande i den här kategorin. Sen har vi även Jonathan Gannon då, Nick Sirianni, Andrew Reid, Sean McDermott, Robert Saleh, John Harbaugh och Doug Peterson som ändå har fått liksom schyssta betyg. Och John Harbaugh och Doug Peterson de hade, och Robert Saleh hade lite lägre betyg, men precis klättrade upp där från den här mellanmjölkskategorin upp till den här. Så jag vet inte, det var många namn där. Man kan väl nämna de här två första som vi pratade om, DeMeco Ryan i Texans. De har också varit lite precis som Rams då, lite överraskande bra. Sen har man kanske inte liksom vunnit så där många matcher som man kanske skulle önska att de skulle göra. Det är fortfarande bara 2-3, men samtidigt med spelarmaterialet så är det imponerande. Och Pete Carroll-gänget, kanske lite högre förväntningar, har väl i motsvarat dem än så länge. Det såg ju väldigt skakigt ut första matchen mot Rams, då man tänkte att Rams skulle vara liksom riktigt dåliga och de skulle gå in och vinna den enkelt, men där Rams sen liksom tog isär dem ganska enkelt, får man säga, särskilt i passförsvaret. Men sen har det sett lite bättre ut för varje match och man börjar spela lite mer komplett, kan man väl hemskt säga.
Jag tänker Pete Carroll är för mig lite som Mike Tomlin, är att han gör inga dåliga säsonger. Han är så jäkla trygg att ha där. Och tack vare han är Gino Smith. Så att jag hade Pete Carroll 2 tummar upp till. Så att där var ni. Vad hade vi med för andra? Andy Reid ligger här nere någonstans i mitten av en tumme upp. Där är väl motsatt då, från DeMeco Ryan och Sean McWay, att man hade så sjukt höga förväntningar. Så att han ligger en tumme upp är väl att de har lyckats förlora matcher, liksom förlora framförallt då mot Dan Campbell Detroit i öppningsmatchen, och visserligen utan en del spelare, men det ska ju en bra coach kunna coacha runt. Så att ja, jag vet inte om det är ett underbetyg och bara en tumme upp på Android, men noterbart i alla fall.
Ja, det är väl...
Ja, och man körde det kanske.
Ja, jag är också lite så här, hur har de här, alltså de är 4-1 liksom, så det är inte så att de har kraschat, men det kanske jag inte har sett så där super övertygande ut alltid som man kanske är van vid att det ska göra, annat än mot Bears förstås, men Jets-matchen kunde de lika gärna ha torskat, Vikings-matchen fick de också med något sorts kontroversiellt domslut eventuellt i slutet, så jag har inte sett så här kliniskt ut, så det är väl det som gör att man känner sig något skeptisk. De får inte ut så mycket av sina receivers bland annat, som man kanske är. Nu är det lite av ett hopplock, men det är ju det som Andy Reid är så jävla bra på annars, att kunna maximera och skissa upp massa spexiga spel, men de är ju så lite för indimensionella stundtals.
Ja, det är de ju. Och sen kan man ju tycka att liksom, de har fått lite extra skjuts i år också för att deras liksom corners spelar så himla bra, tycker jag. Och McDuffie där spelar ju över förväntan, får man ändå säga. Det har varit riktigt, riktigt bra. Trots det så har det sett lite småskakigt ut. Sen vinner de ju, de är 4-1, de har liksom öst in ganska mycket poäng ändå, och liksom det tickar på. Och det är ju lite på grund av coachingstaben också, att man ändå, man har ju Mahomes där såklart, det hjälper ju, men att man ändå på något sätt Även när det inte ser bra ut så ser det ändå ganska bra ut. Och Sirianni kan man ju säga samma sak, Eagles där. Nu övertygar de på dig senast där, Lasse, men många av matcherna så har det ju sett lite småstappligt ut och man har sökt lite och sånt där, men man vet ju ändå att det finns så himla mycket i det där laget och man levererar ändå, man är 5-0. Det är svårt att säga så himla mycket om det.
Noterbart är ju Jonathan Gannon här då som coachade under Sirianni. Samma poäng av oss här med hans fina jobb då i ett lag som ingen trodde skulle komma nära 10 poäng av någon motståndare där, så har Gannon gjort det bra och kanske då motsatt mot hans tidigare lag Eagle som har vunnit inte så klockrena ut, så har hans lag då förlorat, eller de har vunnit en match och sett bättre ut än vad man på något sätt Cardinals menar jag, förlåt, jag kanske ska säga det, att de ändå liksom har, det var så givet att det skulle vara hopplöst och tanking mode, men de har ändå sett bra ut Cardinals.
Ja, jag tänker mig att de sitter och svär i liksom front office där, för att de så här, planen var klar liksom, Gannon, vad håller ni på med, varför spelar ni så bra? Nu har de i och för sig tappat matcherna även när de har spelat jämnt, men det är ju imponerande med förväntningarna då. Det är ju raka motsatsen mot för Chiefs, hur det, liksom det har varit för Chiefs och Eagles. Jag tycker John Harbaugh tänkte jag slänga in där bara i samma diskussion som i Pete Carroll. Bara sån här att stabil, bra tränare som alltid ser till att lagen har någon sorts typ av vi är kvar i alla matcher och vi kan också se till då att vi vinner de här jävla jämna matcherna. Det måste inte alltid se så vackert ut, men på något sätt så snubblar vi ut med massa vinster. Det tycker jag att man... Det som är så skönt och härligt med de här trygga gamla gubbarna och med, som du sa, Mike Tomlin, men han dök inte upp just den här listan. Han kommer ju här alldeles strax.
Ja, vad har vi kvar där då?
Robert Sala tycker jag är lite högt här. Jag hade nästan bud på en tumme ner på honom. Jag tycker han borde fått ut mer av Jet trots den här. Nu vann han senast, så att kanske rädda han lite, men jag tycker inte de har tagit kliven. Och det finns så mycket att liksom lägga på att men vi tappar Aaron Rodgers första snappen för säsongen, men fasken, de har ganska mycket bra spelare, det är försvaret. Jag tycker det står och stampar med honom just nu. Jag gillar ju honom egentligen, men ja, jag vill se att det tar fart i ett.
Och som du säger där, man kan säga samma sak om Doug Peterson, blev kanske också lite räddad nu här senast då, att man gjorde en så bra match i London här, för det har också kanske sett lite svajigt ut för Jacksonville än så länge. Och om man jämför då till exempel med Sean McDermott som ligger här med sitt Bills-lag, som såklart har otroligt mycket mer talang i truppen, än fast de nu tappar spelare på lite löpande band, och vi får se hur det påverkar dem lite grann, men har ändå liksom lyckats tappa några matcher trots att man känner att de är så himla överlägsna, och är ju bara 3-2 trots allt. Trots att man har levererat några riktiga utklassningar, så har man ju också sett lite bleka ut i vissa av de här matcherna, eller i alla fall tappat de matcher som man tänker att de borde vinna.
Ja. Ja, Jets-matchen första veckan är ju oförklarlig där. Framförallt tycker jag Jaguars-matchen tycker jag man kan ursäkta sig med, att man flyger över Atlanten och att man måste liksom spela mot ett Jaguar som är utvilat där på plats. Ska vi gå vidare till mellanmjölken?
Ja, det kan vi göra, och det kanske inte är den kategorin man stannar längst på då, eftersom vi inte har så himla starka åsikter om dem. Men där har vi i alla fall Shane Steichen, Arthur Smith, Dennis Allen, Mike McCarthy, Matt LaFleur, Mike Vrabel och Mike Tomlin. Och det är ju, jag vill säga att några av dem var lite högre. McCarthy, Allen, Smith, Steichen var lite högre. Vi hade LaFleur och Vrabel på, som vi verkligen tyckte det skulle vara i den här kategorin. Och så hade vi Tomlin då, som hade, en av oss hade honom lite längre ner.
Det är du.
Kanske har varit jag, kanske. Trots att de leder sin division. Ja, det är lite olika här. Vissa av de här coacherna har ju åkt på några nitar, förlorat kanske viktiga spelare. Andra hade man inte så höga förväntningar på. Och andra har liksom sett bra ut ibland och dåliga ut ibland. Jag vet inte om det är någon särskilt som ni tycker är extra intressant av de här.
Jag kan bara riva om Mike McCarthy här som räddas lite av att den Quinn ändå har fått det försvaret och ser väldigt, väldigt bra ut om man bortser då från matchen senast. För att han tog, han och Jerry Jones och allting tog ju ändå ett kliv ännu och visade när man kickade Kellen Moore och satte sig själv då Mike McCarthy som offensiv kunde. Han har ju Brian Schottenheimer, men det är ju Mike McCarthy som kallar spelen. Så då liksom... Då la han korten på bordet, nu ska det levereras i offensiven för nu ska jag sköta det. Och det har det inte gjort, det är försvaret som har räddat honom där. Så att Dan Quinn håller upp hans betyg något för att jag har någonstans tillbaka ut minnen om att han var en bra playcaller i Packers way back. Men spelet utvecklas ju så att det är upp till bevis för Mike McCarthy tycker jag.
Jag kan säga någonting om Dennis Allen då bara för det. Har fått det där försvaret att spela, det är ju typ det roligaste försvaret i NFL, eller det som jag tycker i alla fall är absolut ballast att titta på. Och skulle jag välja ett försvar så skulle jag fan välja Saints försvar. Jag tycker de är ashärliga att kolla på, så mycket in your face, vi är bättre än vad ni är, och mycket liksom lämna sina corners utsatta, men de spelar ju så sjukt bra. Men det som gör att jag kanske inte har dem högre upp än så här är ju att jag, anfallet inte alls har kommit igång. Inte så liksom, lite stapplande ut, de är dåliga i red zone, det är lite det som har förföljt Kari eller hans karriär kanske. Och de har haft ett otroligt enkelt spelschema och är bara då 3-2. De har vunnit över Titans, Panthers och Patriots, och de torskade mot Packers och Bucks, så det är kanske, de skulle, borde vara 4-1 och de skulle lika gärna kunna vara 5-0 kan man tycka. Så har ju visserligen Kari skadat sig, han var ju skadad. Han skadade sig i matchen mot Packers och var skadad i förlusten mot Bucks. Så visst, hade han varit hel och kanske de hade vunnit fler matcher. Men anfallet har inte riktigt kommit igång. Och det säger jag även fast de har spottat upp 34 poäng mot Patriots här senast.
Det är så kul här då, eller tidigare din kärva situation med Dennis Allen, att den här kärleken ändå puttrar igenom emellanåt, att du sitter ändå och myser med deras försvar som då är Dennis Allen stämpeln på liksom.
Men som DC är skulle jag säga.
Jag gillar att du gillar honom i smyga, det tycker jag.
Så länge han inte är Raiders så.
Ja, det är kanske det. Ja. Viss avsmak.
Arthur Smith här, som både du och Rickard har varit lite höga på, Mattias, har kanske varit lite mer passiv i Arthur Smith-kärleken. Relativt lågt här. Jag hade han högre. Men jag ser ju varför, liksom, det är urladdningen från Falcons har ju inte, hade man ju inte heller förväntat att det skulle komma i år kanske, men ja, det har sett lite torftigt ut, men nu när då QB:n börjar komma igång här, Desmond Ridder, så kanske det är dags att klättra.
Ja, kanske. Man hade ju lite förväntningar på att de skulle kunna få liksom till ett lite mer dominant springspel och sådär. Och det har ju funnits där ibland och ibland inte. Så det har varit lite mer upp och ner än vad de var kanske förra säsongen, när man ändå kunde, liksom, man kunde bara stämpla in att springspelet skulle vara en effektivt liksom, en stor del av matcherna. Men så har det inte varit lika självklart den här säsongen tycker jag. Så det är lite därför jag satte lite mer mellanmjölksinsats på honom än så länge. Att, liksom, det som ändå är hans styrka på något sätt att dirigera det där springspelet har kanske inte riktigt levt upp till mina förväntningar i alla fall än så länge.
Nej, och så var ju vi alla tre så jäkla på det här i början av säsongen. Så typ en överreaktion efter vecka 1 där. Det var så jäkla kul att se det här köpta springspelet. Och nu har ändå verkligen kommit ikapp lite kanske.
Ja, det kan ligga något i det kanske. Jag hade ju hoppats att de skulle få mig ut av Ridder och lite av de här spelarna på utsidan också. De är halta lite i anfallet än så länge.
Jag kom på att vi hade glömde nog nämna Kevin Stefanski i den här kategorin också. Browns coachen. Det fallit bort lite grann där. Och det är väl kanske hör till några av de här coacherna som har tappat liksom lite viktiga spelare, att man tappar Chubb till exempel. Nu saknar man Watson också. Och jag menar, annars liksom försvaret har ju verkligen steppat upp och levererat, men Med de sakerna som har hänt i deras anfall så har det ju varit inte lika effektivt som han hade kunnat hoppas på kanske.
Det är lite samma sitt som Dennis Allen och Mike McCarthy och även med Mike Tomlin, att man, liksom, man har en sida på bollen som är bra och i alla de här fall så är det ju försvaret och sen så har anfallet inte liksom kunnat leverera på samma nivå.
Ja, och Vrabel och de här som vi brukar ha höga, brukar alltid lyfta honom som en bra coach och sådär. Och de gör ju lite som Titans brukar göra, känns det som, den här säsongen. Man är liksom helt okej och ibland så grisar man till sig lite vinster, ibland grisar man till sig lite förluster. Och mycket snyggare än så är det inte. Men sen har man kanske inte så himla mycket bättre trupp än att man ska vara typ runt hälften vinster, hälften förluster.
Nej. Jag tycker både Rabel och LaFleur är ganska svårplacerade och då passar de väl in här någon form av mellanmjölk med kategori.
Ja. Ska vi börja såga lite kanske? Det är ändå det som är roligast.
Äntligen.
Ja. Ja. Så då har vi en tumme ner kategorin här då. Och då har vi fem namn där. Då har vi Kevin O'Connell i Vikings och Ron Rivera i Commanders som hade lite högre poäng än de andra. Och sen har vi Taylor som sitter väldigt stabilt i den här kategorin här i Bengals, Brandon Staley i Chargers och sen så har vi Josh McDaniel som hade lite lägre poäng än de andra, Raiders-coachen.
Ja, börja med Raiders-coachen här, Rickard. Ta fram frågan här. Drömde tillbaka till Dennis Allen-tiden.
Rickard hade inte oväntat Josh McDaniels på två tummar ner.
Det stämmer. Det var jag som nyade honom på den här kategorin. Oförklarligt. Ja. Nej, jag tycker att han är förskräcklig. Tyvärr. Dels, sen har han ju också så mycket influenser i liksom vilka spelare som spelar och hur truppen är uppbyggd och sådär, och det är ju också lite av ett tveksam, men han har ju investerat då för att förbättra anfallet som han tyckte var ett problem i fjol. Han fick ta in sin QB som skulle passa systemet bättre än vad Carr gjorde. Han betalade dyrt för att plocka in Jacoby Myers, de signade nystartande guard och petade den förra på sin offensiva linje och den tyckte han var tillräckligt bra. Och så har ju hela anfallet fallerat. De har ju gjort 18 poäng i en match som mest och i botten 5 i poäng per match. Eller botten 3 tror jag till och med i poäng per match. Det är ju förskräckligt. Han är ju en offensivt lagcoach som väljer spel och det ser så här dåligt ut. Och systemet då som skulle vara räddningen och Jimmy G som skulle kunna hantera det bättre än Carr verkar ju vara... Det är inte bara kuben som är problemet utan det är coachen som är problemet. Så, och mycket tveksamma beslut som han har tagit också i så här, när han inte gick för att vinna eller för att ta en touchdown när de är nere med 8 poäng. Och så svarar han efter på en presskonferensen efter att ja, men det var ju two possession game. Så bara, nej, det var det ju inte riktigt om du bara hade gjort en touchdown. Nej, jag tycker att han... och gör ett jättedåligt jobb i Raiders.
Ja, men du lägger ju till en liten extra dimension där att han ändå har haft lite tid nu. Han har fått bygga det som han vill ha det. Och ändå så är det riktigt sämre. Dåligt. Och sämre kanske till och med än vad det var innan han började mixtra runt. Och det är väl det är väl kanske starka argument för att han kanske till och med ligger för högt här. Zach Taylor kan man ju nämna i Bengals där, å andra sidan som de har ju haft Burrow skada. Men ingen del av laget har ju egentligen spelat speciellt bra. Det har inte bara varit Burrow utan många delar som har underpresterat. Nu spelar de bättre här senast och det är svårt att sätta sig in i den där situationen. Hur skadad har han varit Burrow? Hur mycket påverkar det? Vad de kan göra och inte göra? Kan han inte liksom ta snaps ordentligt under center? Påverkar det springspelet? Liksom och sådär. Så att just med tanke på hur mycket de har förlorat och hur dåligt det har sett ut så är det inte kanske konstigt att han ligger där nere heller.
Nej. Och jag har ju Ron Rivera som är min två tummar ner. Han hamnar här för att ni har någon konstig anledning typ tycker han är nästan tumme upp, tycklar du Mattias, vilket är helt sjukt. Det var länge sedan han var Riverboat Ron och var lite spännande och drog lite chansningar. Han har ju också fått oändligt med tid att bygga det här försvaret och försvaret är ju skitbra. Bra spelare, men de är ju som ett såll. De släpper ju typ 40 poäng mot allt, mot Bears för fan. Jag hade ju höga förväntningar på Washington har ju ingen missat såklart, men min kärlek till Sam Howell och andra spelare, Sadiq Charles framförallt och Gordon där, men offensiven tycker jag ändå har gjort ett dugligt jobb. Försvaret inte gjort ett skit egentligen. Man hittar små bitar i försvaret som är gottigt att peka på, men man får inte ut någonting där, och det är ju Riveras baby. En annan Raiders coach som du inte hittar kanske någon gammal försvunnen kärlek till är ju Jack Del Rio. Det paret borde ju göra att alla har två tummar ner. Benjamin kanske räddar dem lite ofta koordinatorn, men nej, alltså det är dags att gå skilda vägar mellan Washington och Ron Rivera, tycker jag. Man har vunnit ett par matcher mot skräp liksom, och man har släppt in poäng mot alla, så att jag trodde faktiskt att Washington skulle se bättre ut än vad man har gjort, och då är det Rons huvud som ska rulla.
Jag ska rädda Mattias lite, det var jag som var där och stod mellan valet och kvalet och sätta honom på en tumme upp, eller på mellanmjölkskategorin.
Men jag tycker att han har Del Rio i staden.
Ja, han är ju förfäcklig. Och det kändes ju som att det var extra tydligt här senast då mot Bears. Men det är också för att jag säger känslan när man pratar om Washington det här året är så här, ja men de är ändå bra, Howell är bra, men så här, fast ja, fan om det allting är så jävla bra. De har vunnit över ganska tveksamma lag, och det här som du är inne på, de har tappat så otroligt mycket poäng i baken. Så jag känner mig bara mer och mer säker på det här vi pratade om inför säsongen, att Eric Bieniemy kommer liksom ta över där, för anfallet ser ju kul och spännande ut, så han bara kan försöka vara lite charmig. Så kan han säkert vinna omklädningsrummet. Och
han är inte så jävla charmig alltså.
Nej, det är det som är problemet. Rivera hör väl hemma här kanske. Jag tycker att de gör ett okej jobb totalt, men det är väl kanske det smakar ju illa att prata väl om honom, det har du faktiskt rätt i.
Ja, han har ju också man har ju inte mycket, som du säger, Lasse, Jack Del Rio liksom. Hur spännande är det? Nej. Det är ändå hans val liksom, att ta in den
han
coachen.
Han plockade ju honom liksom.
Ja, och du behöver vad tillför Del Rio nu liksom. Han, det känns som att han är liksom 10 år sedan han var liksom en intressant coach.
Ja, och inte ens någon pondus eller god liksom Gusta liksom. Han är bara en amöba i organisationen liksom.
Jag kommer på bara ihåg den där story. Var det inte Del Rio som, när det var de här, det var jättelänge sedan, när han var spelare, så var det ju protester när det var strejk bland spelarna, tror jag. Så kom det ju in så här, scabs, så här extra spelare som strejkbrytare, och Del Rio knockade någon av de där jävlarna. Alltså bara en rak
höger. Jag får för mig att den här ganska goa filmen med Kenny Reeves, någon sån där semikomedi, jag kommer inte ihåg vad den hette, men det gick ut
The
på
replay.
Det.
Placements.
Ja, just det. Falco, vad han heter. När jag såg den så ville jag i alla fall få vibban att han, den uppviglan av strejkande QB-sarna, var Del Rio, trots att inte han var QB då. Men, så ja, det kan ligga något i det.
Man kan säga någonting om Brandon Staley här kanske också. Alltså de är ju 2-2 Chargers, men de har ju inte liksom förbättrat några av de delarna egentligen. Försvaret kanske har sett lite bättre ut, men inte liksom till den nivå man kanske vill. Och sen så har liksom, i anfallet så är det ju fortfarande bara Justin Herbert och springspelet, och Herbert spelar ju fantastiskt, men man lyckas ändå liksom inte vinna fler matcher. Och han har ju haft, som vi har pratat om de senaste veckorna här, liksom väldigt tveksamma beslut i slutet av matcherna, som de har vunnit nästan trots hans beslut, och det är deras två vinster. Det är liksom inte ens prata om förlusterna. Så att där kan vi också, en coach som fick väldigt mycket cred när han kom in, han hade liksom en ny fräsch filosofi, han hade mycket coola one-liners, allt lät väldigt bra sådär, men man kan ju diskutera vad han tillför till Chargers. Liksom, vad, är han en tillgång eller är han liksom ett ankare för det här laget? Och det tycker jag är verkligen inte självklart det svaret.
Han är väl motsatsen till Bellamy då, med karismatisk och charmig och one-liner som du säger, men när det korthuset faller där, så att du nämner ju det med tveksamma beslut, och det tycker jag alltid man kommer tillbaka till när man pratar om Brandon Staley och Chargers. Så för mig är detta liksom, ja, man kanske är lite hård mot honom här, men han får också ha med sig de form av bagaget att så här har du sett ut med honom så länge, så att Man tror ju på något sätt fortfarande lite att ja, men faller det på plats. Och men det är så jäkla mycket Chargers och det är också så jäkla mycket Brandon Staley, tycker jag.
Ja, jag tycker att vi är ganska schyssta som sätter honom på den här kategorin och inte en kategori längre. Jag satte honom här också och jag kände att jag var ganska snäll mot honom.
Ja,
det är ju Herbert som räddar honom mycket, förstås.
Mm. Ja. Han är ju närmare ner än upp, om man säger så.
Ja, det tycker jag.
Kevin O'Connell har inte sagt något om i Vikings. Deras säsong går ju som skit. Men jag håller med lite kommentatorerna i den här Chiefs-matchen. Pratar de lite om att så här, på många sätt så är Vikings kanske till och med ett bättre lag än vad de var förra året, när de vann så mycket tajta matcher. Skillnaden är att man förlorar alla tajta matcher nu. Mm. Och av den anledningen så man skulle kunna tänka sig att han skulle vara lägre ner. Han har liksom en hel del bra spelare, en stabil QB och allting i sitt lag. Och man är ändå liksom 1-4. Och trots att liksom passanfallet och många andra delar funkar bra. Några av försvarsspelarna ändå har steppat upp. Och ändå vinner man inte mer matcher. Men jag vet inte riktigt hur mycket som ligger på Kevin O'Connell. Jag tror fortfarande på sikt att Kevin O'Connell är en väldigt bra tränare. Nu betygsätter vi dem ju lite grann på vad de har gjort hittills i år. Och då får han väl leva med att få en tumme ner. Men svårare att sätta honom längre ner, tyckte jag, trots de dåliga resultaten.
De dåliga resultaten kommer ju fortsätta komma dessutom. Så han kommer ju kanske inte klättra sig jävla mycket i en sån här lista. Nej. Men jag håller ju med om att... jag har inte heller jättehöga förväntningar på vad de kommer att göra under resten av året. Och jag tror också på lång sikt att han är en bra huvudtränare.
I förra säsongen när alla de här jäkla nya huvudtränarna anställdes. Jag kommer inte ens ihåg hur många det var. Var det 10 stycken? Eller var det var en hel drös med dem i alla fall. Så för mig var för Kevin O'Connell dålig sen nummer ett för mig. Jag hade väldigt lite liksom snubblat över honom tidigare. Jag kunde nästan ingenting av honom. Och så gick han och mycket med då resultaten på sin sida ändå och drog av en sjuhelsikets fin säsong för Vikings förra året. Så från att inte veta någonting till att wow, det här är nästa, så har det ju speglats nu att man hamnar på fel sida i resultatkolumnen detta året och sänker då mina tankar kring honom i år. Men då är jag den tredje som håller med att jag tror också på sikt att O'Connell kanske är ändå inte fy skam för Vikings. Men det här är inte en på sikt lista, så just nu ska han vara.
Ja, så är det ju. Och sen är det som vi pratade om med folk som lyfter att man ska trada Custis och där. Vikings som lag, det är ju en tuff sits. Det är alltså, kanske inte riktigt lyckas med påfyllnaden av de unga spelarna på alla positioner och ja, de stora styrkorna där med en allt äldre QB, samtidigt som resten av truppen kanske inte riktigt hinner mogna innan det liksom, den karriären börjar rundas av nästan, så är det ju en ganska svår sits för Vikings att vända det här. Men ja, det är ett annat avsnitt kanske.
Mm.
Oh.
Då kommer vi till storsågen här nere på två tummar ner.
Två tummar ner.
Ja.
Var beredda, vi... kära lyssnare.
Ja, var beredda, ja. Och då har vi två stycken som har snäppet högre betyg men ändå sitter fast där nere. Det är Brian Daboll i Giants och Bill Belichick i Patriots. Och sen har vi de som ligger riktigt stadigt här nere, och det är Frank Reich och Sean Payton och Matt Eberflus. Och då pratar vi Panthers.
Eberflus har inte pratat så mycket
om. Och vad fan är Eberflus i Bears?
Bears. Eberflus behöver inte prata så mycket om, tänker jag. För vi har redan sågat honom och situationen i Bears. Kanske bara kan nämna att det finns möjligheter att klättra med tanke på överkörningen sena. Men situationen i Bears var i alla fall skrämmande. Så att vi har alla sagt det mesta där. Sean Payton vet jag att Rickard, du gillar att trycka ner, så varsågod.
Det är för att han är Broncos nu, stackaren. Och för att han slår sig på bröstet. Det är väldigt kul att han torskade den här Hackett Bowl nu senast när de Broncos mötte Jets. Robert Sala sprang över och tackade och sa stay humble till honom efter matchen. Hackett var en av lagkaptenerna.
Det älskar man ju ändå.
De hade ju nämnt Hackett, en av lagkaptenerna också inför matchen. Så det,
ja, det är lite löjligt tycker jag.
Han fick matchbollen också. De körde liksom all in.
Jag tycker det är jättekul. Helt och hållet rätt åt Peyton. Fy fan. Nej, men det ser ju förskräckligt ut. Alltså, jag trodde ju verkligen att, det skulle, att han skulle kunna städa upp det där anfallet. Jag trodde att han med sitt offensiva snille skulle hitta något sätt att få det där att funka. Få den offensiva linjen att inte se så läckande ut. Att få Wilson att vara något mer trygg. Att kunna etablera ett fungerande springspel. Men det är liksom ingenting som funkar i anfallet. Och samtidigt så har försvaret kollapsat och blivit liksom sämre än vad vi har sett. Alltså, Broncos har ju år efter år efter år, ända sedan de hade Manning där, egentligen kunnat liksom stoltsera med att de har varit ett väldigt bra defensivt lag. Och det är ju fan förskräckligt dåligt nu.
Ja, för det är så, jag tycker ändå att Wilson spelar ju bättre än man gjorde förra året. Ganska låg ribba i och för sig, men stabilare i alla fall. Han ger ju inte bort matcherna liksom. Han gör ett par spel liksom per match, men det ser ju väldigt hackigt ut fortfarande. Mm. Och som du säger, försvaret, och det är ju Sean Payton också ansvarig för. Jag menar, han är ju inte bara en offensiv coach, han är ju också, han är ansvarig för hela laget. Och då är det svårt att lägga honom någon annanstans än här nere, tycker jag.
Ja, jag har ju fram till typ nu alltid hoppats på Sean Payton till Cowboys som offensivkoordinator eller som huvudtränare. Det gör jag inte längre.
Nej.
Nej, jag har inte stärkt sina aktier direkt.
Nej, inte riktigt. För de börjar vinna lite matcher, kan man tycka.
Mm. Frank Reich har vi där i Panthers, och det är ju kanske inte så konstigt. De har förlorat alla matcher. Det har sett väldigt dåligt ut, får man säga. Och kanske inte heller, alltså, de har inte varit bra på någonting heller. Det är ju lite som Broncos där. Försvaret, som Panthers ändå har haft många spännande försvarsspelare och liksom många unga spelare, men det har inte sett så himla bra ut på försvarssidan heller. Och anfallsmässigt, man får in liksom första valet i draften, visst det är en jättetuff situation, men han har missat lite tid också, men liksom det ser väldigt stappligt ut liksom. Man kommer inte, man får inte igång någon rytm, och det är liksom enstaka bra spel liksom per drive, och sen tar det slut på något sätt, och sen så tillåter man poäng direkt. Så att jag vet inte riktigt, det går inte att göra det så himla mycket sämre kanske än vad Panthers har börjat den här säsongen.
Nej. Nej, det gör det inte.
Nej, men sen har man noll vinster, så fan, då finns väl ingen annanstans att placera dem.
Nej. Och man jämför då, vi pratade om Gannon, att han var så högt upp. Då har ju Cardinals som bara vunnit en match mer. Men det har ju sett bra ut under liksom nästan alla matcher. Och Panthers har ju sett dåligt ut.
Panthers har ju ändå ingredienser i sin trupp som är bra, liksom spännande. Det kunde man ju knappt hitta i Cardinals.
Ja, det är absolut. De har ju ett försvar som har spelare nog för att det ska kunna vara jättebra till och med.
Ja, absolut.
Nej, katastrof. Sen har vi ju Brian Daboll där då, som det är ju en jättebesvikelse. Både du och jag, Lasse, pratade om honom efter förra året, att vi var så imponerade vad han gjorde med Giants. Men Giants är ju en enorm kollaps, och de har Evan Neal, sin tackle, som går ut och pratar, gnäller på fans, som gnäller på spelarna. Och det känns som att det håller på att urarta där. De tillåter 44 sacks per match typ, och Daniel Jones håller på att bli söndertacklad om och om igen. Nu skadade han sig till och med senast, så det var väl kanske inte så jävla oväntat med tanke på hur han har behövt ta emot smällar.
Nej, det har sett skrämmande dåligt ut, framförallt då med tanke på hur fint och hur mycket vi lyfte han förra året, så det fallet är ju enormt, så att han hör absolut hemma med två tummar ner.
Verkligen, och jag vet inte, han vann kanske inte det officiella priset, men han vann ju någon av den här APs, tror jag han vann i alla fall, liksom, årets coach förra året, och så nu är han liksom här nere och det ser så himla dåligt ut. Så att från hyllad till liksom botten på listan ganska snabbt.
Och det är en liten extra krydda som du säger, Rickard, också, att när man tappar lite laget, alltså, eller när laget börjar, det som Neil gör där när han liksom, ja, vad var det? Var det såg han någon arbetsgrupp liksom, där du kan ju stå och scanna varor på Walmart eller vad fan det nu var han sa liksom.
Ja, flipping burgers eller någonting.
Ja, alltså, när man låter sån skit läcka ut, det är ju inte Brian Daboll's fel direkt, men då har man på något sätt liksom, ja, det är det Eberflass-grejen också, att det bara läcka ut grejer, det Haskan var det, ja,
signerat. Då är det ju frustrerat i omklädningsrummet. Ja, och det är det ju verkligen. Inte om omklädningsrummet tror på det man gör.
Nej,
utan då finns det ju någon sorts typ av uppbyggd missnöje.
Mm.
apropå då sådana som har gjort det bra och inte längre gör det, så kanske vi ska prata om geten i rummet.
Just det. Ja, Mr. Belichick.
Ja, vad gör han här, Mattias? Varför är han här nere?
För att de är dåliga på allting egentligen.
Och hur bra och har Tom Brady?
Ja, nej, exakt. Ja, när någon kom ut på rätt sida i den där historieberättandet där. Ja, ja nej. Nej, men jag trodde ju mycket på Patriots, framförallt på försvarssidan i år. Jag trodde att de kunde ha liksom ett av ligans bästa försvar. Mm. Jag tycker att de har många bra spelare. Jag trodde liksom att Belichick och hans spelsystem skulle lösa det på något sätt. Men de har gjort urusla på försvaret, urusla på special teams, urusla i anfallet. Och liksom gör ju nästan ingenting bra. Det ser ju ganska slarvigt ut, dåligt coachat. Man kan liksom säga att det är Mac Jones som är hela problemet i anfallet, men det är långt ifrån sanningen, tycker jag. Utan det är liksom många som spelar dåligt och väldigt många som inte lever upp till sin potential. Och då får man ju kolla på coacherna ändå. Vad är det liksom som händer här egentligen? Hur kan man falla igenom där i matcherna som man gör, att man liksom hamnar i stora underlägen och så slutar det med att man förlorar med som 37 poäng. Så ska det inte riktigt behöva gå till. Så att han har definitivt gjort det förtjänt att hamna här nere.
Ja. Man har typ 1300 i poäng eller målskillnader, om man kallar det, de tre senaste matcherna. Alltså de har mäktat med en touchdown, två field goals, och jag kan inte ens matta och räkna hur många tärtan de har släppt tillbaka. Så ja, det vill väldigt säkert du har gjort så ohyggligt mycket bra, men just nu är det fasken, ja, det är, nu kommer alla hatare i kapten och kan peta ner det.
Ja, det är det som det är. Alla som har suttit och väntat och slickat fingrar. 82-3 har de ju i målskillnad. Eller alltså, 3-82 har de i målskillnad de här två veckorna mot Cowboys och Saints. Och då är ju Saints ju inget offensivt
powerhouse. Men de Saints är ju knappt bra.
Nej, alltså, det är ju, precis. Ja.
Det är tufft. De har ju haft ett tufft spelschema, det har vi pratat om. Man kanske tänkte att de inte skulle komma ut ur det här med så många vinster ändå. Alltså, man kanske kunde tänka att de skulle ha en vinst till eller något sånt där. Men det är ju liksom hur det har sett ut som är problemet. Ja. Alltså, en sak att förlora mot, liksom, riktigt, förlora mot Cowboys, alltså, jag menar, det är väl ganska väntat. Och många av de andra lagen de har mött också. Men förlora på det sättet som de gör, det är ju liksom det som är, ja, det är det som är problemet.
Ja, offensiva linjen är ju förskräcklig. De har inga vapen på utsidan som, och det ser ut som att anfall, alltså Mac Jones känns ju otroligt otrygg i allting. Han litar inte på sin linje, och så vet han inte vad han ska göra med bollen heller, känns det som sen. Och man trodde väl att det skulle kunna liksom sätta lite fart där överhuvudtaget. Jag kan inte tänka mig att de har förlorat såna här stora matcher någonsin under Belichick, eller ens någonsin under Robert Crafts ägandeskap. Så jag förstår ju att man är uppe i Boston, alla de här supportrarna som hoppat på och är vana vid att vinna Super Bowl, att de inte har så mycket tålamod.
Mm. Nej, nu pratades det till och med om att han kanske ska få sparken, Bill Belichick, och det skulle ju vara ett ovärdigt slut, får man säga, på hans tid där. Men han har ju också svarat lite så här dryga grejer på presskonferenserna.
Det har han liksom alltid gjort.
När han får, jo, han har alltid varit dryg, men lite så här, han får kritik och liksom bara säger så här, ja, men du vet, han hade sagt någonting i stil med att de hade liksom, de har vunnit rätt mycket under hans tid där liksom, så att när de klagar på att de hade förlorat mycket på senaste tiden, så vill han liksom påminna om det på något sätt. Och det ser ju inte så jättebra ut när man ställer ut skorna så här och gör den här typen av matcher som de gör och knappt är på plan liksom. Då kan man inte sitta och vara dryg. Den här stilen, vi pratade om det lite grann, hade lite sån här stil tidigt i sin karriär när, liksom, när han fick kicken från Browns. Han gjorde lite underliga saker där och retade upp fanbasen och liksom bänkade storstjärnorna för att de inte gjorde exakt som man ville och såna här grejer. Och det funkade ju inte då, för att de vann ju inte så himla mycket. Sen har han haft den här griniga personligheten i Patriots när de har varit riktigt, riktigt bra, och då har det nästan blivit som att han lite charmig grej så där. Men det är inte så himla charmigt när man förlorar med 40-0.
Nej, det är ju alla vinsterna som har gjort att han kan bete sig som ett as, och han kan ställa hårda krav, och det kan vara världens tråkigaste verklighet att spela fotboll uppe i Patriots så länge man vinner matcher. Men gör man inte det, och det liksom inte är på väg åt rätt håll, då är det otroligt lätt att liksom tappa orken och lusten med den typen av ledarsätt. Och det är ju det som säkert har gjort att det här The Patriot Way inte har funkat någon annanstans.
Nej, Nej, visst, så är det ju. Ja, ja, det blev lite såg på de där sista ändå.
Verkligen, kul, det bra det. Kul, kul grej att dra här alltså.
Vill vi säga någonting mer om den här lilla coach-rankingen, eller ska vi hoppa vidare?
Vi hoppar vidare.
Ett väldigt långt avsnitt än så länge. Och inte börja prata om matcherna.
Nej, det har vi verkligen inte gjort. Nej, men då hoppar vi in och pratar lite vecka 6 då. Och det finns ju en del intressant där. Alltså, du hade någonting som du var väldigt sugen på som du nästan skrek ur när vi började spela in. Så du kan väl börja.
Ja, ni började prata om jag fattar inte att ni pratade om veckan som kom. Jag tror ni pratade om veckan som kom, ni pratade om veckan som var. Det var inte så mycket intressant. Och så skrek jag, men det är fan Lions Buccaneers, ser du. Hur kan inte tycka den är intressant? Så att, även att det är en 10-25-match som vi inte ska börja prata om kanske, så vill jag ändå direkt hoppa in på den. Den känns ju så oerhört rolig. Alltså, två av de här tränarna då, som vi hade två tummar upp, möts här då i Tampa. Vem hade kunnat gissa för några år sedan att Lions Buccaneers skulle vara, det är ju möjligt att Buccaneers då skulle kunna vara veckans match. Men ja, jag tycker det känns skitspännande.
Jag har inte mycket över till Bucs.
Men alltså med Baker Mayfield som Baker Mayfield och offensiven spelar så bra, och så i Detroit Lions så där allt funkar, special team ser ju till och med bra ut. Och sist i Lions offensiv här så hade man ju inte ens med Jameer Gibbs och St. Brown. Båda var väl skadade eller är ombytta, och ändå liksom går man ut och spelar grym offensiv fotboll. Och hade också ett par spelare nere i försvaret och bara roterar in djup som man inte har någon aning om finns där ens. Eller varför inte jag? Jag har inte koll på de här stofilerna som kommer in i Lions och typ... nu kommer jag inte ihåg vem det var. Jag kan få upp någon depth shot lite snabbt utan att stumma mig igenom allt för mycket. Skitsamma. Det var någon i försvaret som kom in som jag aldrig talat om, som var tok, grym i sina tacklingar, hoppa in och sänkte spelare efter spelare. Och det är så jäkla talande för Lions på något sätt. Alltså, ja, man kan fortfarande hitta så här kritik till det här Jameer Gibbs som inte används alls, spelar inte bra och nyttjas inte. Nej, men David Montgomery går in och är ett jäkla proff som running back framför, och Jared Goff och Sam Laporta som har spelat med varandra i all evighet, offensiva linjen, ja, helt plötsligt kanske en överdrift, en av de bästa i ligan. Jag är superpepp på den här matchen, och samtidigt med Buccaneers som vi var inne på, deras försvar är fortfarande bra. Väldigt bra till och med. Jag trodde lite så att det var nu börjar de se lite gamla och trötta ut. I helsike heller. Du pratade om Winfield Jr. här, safety som kanske just nu är bud på NFLs bästa safety. Så jäkla bra är han just nu. Devin White har man typ glömt bort, linebacken, hur jäkla bra han är. Och Vita Vea, ja, pratar vi om att han är bra, fortsatt jättebra. Så att det är så jäkla mycket goda ingredienser i den här matchen, och två lag med sån medvind, så att för mig är det här, jag är oerhört peppad den här matchen som ni har.
Verkligen. Ja, nej, men Montgomery har ju varit väldigt viktig för dem. Det märktes att han var borta lite grann också, att det blev liksom en annan, det blev en viss skillnad där i liksom det fysiska springspelet för dem. Och Laporta, som du säger, supersuccé än så länge, rookien. Nej, den är rolig. Jag håller med. Och det är ju bra test för Buccaneers också att se om de kan stå emot det här Lions-laget.
Nu kan vi gå in på 7-matcherna igen. Eller har vi London igen, va? Det är London var hela veckan nu.
Ja, Ravens Titans spelar i London sen, i London, ja.
Det är en viktig match för de två lagen som är liksom i tuffa divisionsstrider ändå.
Ja. Gud vad den inte känns så kul att se på.
Nej, Titans är ju inte det mest underhållande laget. Jag såg ju en Titans-Colts-matchen senast när liksom Minshew kom in. Alltså, han är ju en rolig karaktär sådär, men som spelartyp kanske inte superrolig QB. Och sen Tannehill på andra sidan. Ja, det är inte jätteinspirerande kanske. Men den här matchen är, ja, kanske inte känns som att det kommer bli ett ös. Det kommer nog inte ösas in poäng här. Men viktig är den ju.
Absolut.
Jag tar med mig ändå att Rickard Höll det på mig att summera den här matchen. Det är talande för
skolfinnskolan. Det är en sån här London-match som jag knappt kommer gå in och kolla på. Då tittar jag hellre till och med, och det här kommer att låta sjukt, men då tittar jag hellre på Vikings-Bears-matchen bara för att se vad kommer Vikings... Det är en ödesmatch för dem. Säsongen är över om de torskar på Bears. Och Bears som ändå kände att de fick lite liv här senast, har en lång vecka, alltså vila, se ifall de kan liksom bygga på det här momentumet. Det tycker jag känns roligare av den anledningen istället att se på. Det finns... liksom någonting att spela för, men någonting som säger ganska mycket om säsongen generellt för båda de här två lagen. Sen kommer ingen av dem säkert slåss om slutspelsplatser, men en fingervisning om framtiden för båda två.
Tänk du säga, ponera nu att Bears vinner den här, säg att de vinner med 42-20 igen, en sån här match, eller fan är det vad de vann mot Washington, men, och Justin Fields har en sån här match, Dee Moore har en sån här match, tror du Bears, ja, den här vägen till slutspel kan vi nog ta, alltså, att nu blir det helt, från att vara klappkast och sämst i NFL till två raka vinster, nu har de inte vunnit den här matchen än, men jag får den här känslan att Bears-fansen helt plötsligt börjar tro på det igen efter två vinster.
Det kommer de ju garanterat göra. Garanterat. Och de har ett ganska tacksamt spelschema framöver. Ja, jag förstår att man kan sitta och titta på det.
Precis, och jag tänker kolla vägen till det. Så jag bara säger det till kära Bears-fansen. Jag gillar också Bears, jag gillar Chicago. Ta det lite lugnt med förväntningarna. Lär av min kära kollega Rickard här att de förväntningarna som man bygger på sitt lag, de håller väldigt sällan. Så hitta er inner Raiders-fan och bara njut av det den dagen ni är där istället.
Ja, en viktig match för Vikings som ni säger också, för att om de skulle vinna den här så har de ju sen 49ers, Packers, Falcons, och Packers, Falcons är ju vinnbara matcher innan de har Jefferson tillbaka. 49ers, den får man kanske räkna bort, så det lär de inte ha en chans. Men ska de rädda säsongen, då är ju den här matchen och de matcherna mot Packers och Falcons där, så man kanske kommer ur det där, alltså inte så många matcher bakom liksom 500 när Jefferson kommer tillbaka, om han nu kommer tillbaka då. Så att torskar man den här som ni säger, då är säsongen slut.
Ja,
vi har ju lite fler sena matcher. Jag vet inte om det är någonting ni ser på det här tidiga som ni tycker att vi ska nämna. 49ers Browns är väl sådär. Browns har ju hittills haft, just nu i alla fall, har de ju det statistiskt bästa försvaret i NFL. Men anfallsmässigt ser det ju väldigt svajigt ut, så att det känns som att 49ers kommer ta den här matchen rätt bekvämt ändå. Men det skulle vara lite kul att se om de kan sakta ner om någonting i alla fall. Där 49ers har ju inte... ja, det är ingen som riktigt lyckas sakta ner dem.
Jag tycker också sju matcherna Bengals Seahawks är ganska intressant också. I Bengals där det egentligen klickade med, som vi pratade om, Burrow och Chase mot ett Seahawks som känns trygga med sin spelmodell och i en ganska bra position just nu, trots att vad har man? Man har vunnit tre raka, va? Och är väldigt fint läge just nu. Så att jag tycker den är intressant. Jag tycker absolut inte den är given att Seahawks ska gå och vinna denna i Cincinnati heller, för att man vet ändå Bengals kapacitet, och med en vinst så kan det kanske lossna.
Ja, visst, jag tror Bengals går in i den här matchen som favoriter till och med enligt Vegas.
Ja, det är så kanske. Ja.
Det räknas väl lite som att, eller de verkar räkna med att Burrow närmar sig att vara hel och kry.
Då är det ju ett helt annat. Då tycker jag den här är intressant, den här matchen. Så den det är också en bra sju match.
Det var ju något tidigare matcher de tyckte verkar kul, eller? Patriots Raiders i en klassisk 6-6 match. Två kassa anfall. Patriots i alla fall får nytt liv. Torska mot Raiders, som nu efter vinsten senast tror att vi kommer kunna vinna över Bill Belichick. Det händer ju aldrig.
Nej, det är lite bottencoacherna där, mer eller mindre. Som ska göra upp.
Om vem som är sämst.
Om vem som är sämst. Ja, nej, det känns lite oviss ändå, tycker jag. För jag tror ändå att Patriots är kanske lite bättre än de här utklassningarna senast. Och Raiders är ju lite sådär halvdåliga hela tiden, om man får säga så.
Det får man gärna säga. Det är ju ett lag som andra lag ska vinna över, tycker jag.
Men kanske inte Patriots. Vi får väl se. Det känns som att de borde vara ganska jämna, men Raiders har ju varit det bättre laget än så länge, får man ju ändå säga.
Det håller jag med om.
Vi har ju en primetime-match, eller framförallt en Monday Night Football-match, som är en riktig höjdare tycker jag. Det är ju Cowboys-Chargers som ska göra upp. Cowboys som har tappat lite fart här från en lovande inledning, får man väl säga. Och Chargers som vilade förra veckan och är ju 2-2, men lite med nöd och näppe att de ens är 2-2. Men som sagt, de har ju styrkor. Se om de kan försöka utnyttja det här passförsvaret i Cowboys lite grann och slänga runt bollen lite grann. Jag vet inte, vad tänker du kring den, Lasse?
Vem vinner en sån här match? Alltså, Kellen Moore är offensiv koordinator i Chargers, var i Cowboys innan, samma roll. Och Dan Quinn, defensiv koordinator i Cowboys. Vem vinner en sån här match? Båda känner ju till varandras, borde i alla fall känna till varandras liksom ins and outs. Vem går vinnaren ur en sån? Jag tänker ju Dan Quinn. Han vet, har rutinen också. Kellen Moore är ju 12 år fortfarande. Så det borde ju ligga Cowboys i fatet, tänker jag. Om det än spelar någon roll. Jag vet inte hur mycket man korrigerar och ändrar sitt spelsystem. Inte så mycket, tänker jag.
Jag tänkte tvärtom. Jag tänker att Kellen Moore vet hur han ska anfalla försvaret, och han kan Cowboys anfall så pass bra att han kommer kunna hjälpa Chargers försvar i hur de ska göra för att stoppa Dak. Jag tror jag att Chargers har en fördel. Och sen de hade ju bye förra veckan dessutom, Chargers, så de är ju utvilade och bättre förberedda. Så nu har ju Kellen Moore haft liksom 2 veckor på sig att koka ihop någonting i denna hämndmatch för att visa att han är den bättre offensiva tränaren mellan honom och Mike McCarthy. Så jag tror att de kommer komma väl förberedda.
Ja, då tror jag de har den här matchen fram till slutet av fjärden när det står och väger med ett viktigt beslut. Brandon Staley väljer att gå på det på fjärde 2. Dan Quinn kokar upp någon Micah Parsons special och det går fullständigt åt Cowboys tar den. Så tror jag.
Staley lämnar Parsons oblockerad i ett springspel.
Ja, alltså, precis. Bara,
nej, men gud, kom han in i backzone? Vad hände?
Ja, precis. Ja, och inte nog med att liksom, de bara säckar Herbert, utan det blir liksom en stripsäck och 7 poäng till Cowboys. Liksom. Och så vinner vi så.
Chargers, ni bör kunna springa på Chargers i alla fall.
Ja, det bör vi kunna. Vi har haft lite halvtaskigt. Tony Pollard har väl gjort det okej. Okay. Men det kan vara en bra avlastning från Dak Prescott som inte hade sin bästa match senast.
Ja, och Kellen Moore har ju inte så himla mycket i sin arsenal här. Eller ja, arsenal kanske han har i och för sig. Men de passar ju stort sett bara bollen. Har ju inget springspel eller någonting. Så det är ju kanske inte supersvårt för Cowboys att räkna ut ungefär vad de kommer göra i den här matchen. Och då borde man ju kunna begränsa skadan som man kan göra i passningsspelet lite grann. Kanske lättare sagt än gjort. Men sakta ner dem så mycket att ens egna anfall i alla fall kan dra ifrån lite grann. Ja, det känns ganska oviss ändå. Jag tror ju lite extra på Chargers i år, så jag är liksom, har ju svårt att säga att det ska vara en solklar vinst där för Cowboys, men de har ju varit bättre än Chargers än så länge.
Det har de faktiskt.
Ja. Känner vi oss nöjda så, eller?
Ja, vi gör nog det, va? Det känns inte som om många av de andra matcherna som kommer bli så himla spännande. Vi får se hur mycket slakt det blir av Giants där när Bills ska ut och mosa dem. Såg att de var 15 poängs underdogs där, Giants, i den här matchen. Måste väl vara en av de större spreadsen än så länge den här säsongen.
Ja, Miami mot Panthers måste väl vara där omkring också, eller?
Oj, måste jag bara titta bara för det. Kändes som att det skulle kunna vara 13,5. Så inte ens där var det riktigt lika illa.
Sätt huset.
Ja, de kan vinna större än så, det är inte omöjligt. Nej, men vi kanske sätter stopp där. Som sagt, det finns lite sånt om att vi gör det väl alltid. Men vi känner oss kanske nöjda där för den här gången. Nu har vi ändå snackat väldigt mycket matcher, snackat väldigt mycket lag här och väldigt mycket coacher. Så vi säger väl tack för oss för den här veckan. Så får ni ha en bra helg och så hörs vi igen nästa vecka.
Ha det.
Ha det gött.